jag sparar för trygghet, det tycker jag ju är smart. Ja. Just att man har en buffert och man vet att om någonting går på tok så har jag lite pengar på ett sparkonto här, eller vad man nu har det i något fonder, eller vad man nu har man haft möjlighet att lägga undan. Men vad är det man sparar till sen i det långa loppet? Nu kommer här nästa ordspråk. Svepeduken har inga fickor.
Relationspodden Norrena och Frans har ju tuffat på nu i över 7 år, och vi blir ju ibland lite förvånade över de svar som vi får på våra frågor. Men jag måste faktiskt säga att under de här 7 åren så hade jag aldrig kunnat tro att vi ställer en fråga om relationer, att vi får en massa svar som kretsar kring elpriser.
Nej, det är sant. Vi har nog pratat om gnistor och laddning och sånt här på andra sätt och vis. Men den här gången handlade det faktiskt om kärlek och elpriser.
Ja,
tror det eller ej.
Ja. Orsaken till det här är att vi fick ett brev av signaturen Allt med Motta som lyder som följer. Vi har alltid varit ekonomiska i min familj, men på sistone så har min man blivit nästan manisk, speciellt då det gäller elpriser. Han blir sur om jag har igång tvättmaskinen mitt på dagen då elen är dyrare. Han släcker lampor så jag knappt ser vad jag gör här hemma och följer prislistorna i tid och otid. Det här har blivit som en passionerad hobby för honom. Och det känns överdrivet med tanke på att vi båda ändå har okej lön och inte behöver vända på slantarna på det här sättet. Jag täcks knappt föreslå att vi ska gå ut och äta eller resa längre, för då får han det att låta som att jag är slösaktig, och det är jag inte. Men jag tycker att livet ska kunna ha en guldkant fast man är sparsam. Men vi verkar vara inne på helt olika linjer här. Vad ska jag göra? Frågar Allt med Motta 38.
Det är en mycket bra fråga det här, och det var rätt så många som också kände igen sig i det här. Och jag tycker bara det är viktigt nu, Hanna, att vi i början av detta avsnitt redan poängterar att vi är ju ingalunda ute nu efter att på något sätt förlöjliga dem som verkligen är tvungna att vända på varje slant. För jag förstår det här. Det är svåra tider, grejer är dyra, el är dyrt, mat är dyrt, kaffe är väldigt, väldigt dyrt. Syftet här är att inte att förlöjliga dem som faktiskt måste vara sparsamma, men kanske snarare gå in i de här sammanhangen där pengarna ju nog räcker till fast man försöker spara, men risken finns att man går över i att vara lite sådär dumsnål. Spara väldigt mycket på en del områden fast man ju nog kanske skulle ha möjlighet att betala några euro extra i elkostnader per månad.
Ja, exakt det där. Och hur det påverkar relationen. För uppenbarligen så har veckans brevskrivare blivit irriterad och uppgiven på det här ämnet. Men du är inte ensam. Vi har fått in många brev. Vi tar oss andan och så ser vi var vi hamnar.
Här har signaturen 46 år skrivit: jag skrattar rakt ut då jag läste veckans brev. Eller så skrattar jag ihåligt. För här var igenkänningsfaktorn 100%. Maken tyckte det var rimligt att styra när jag tvättar, diska eller duscha. Jag kollar också när elen är billig, men jag har inte alltid möjlighet att göra ovanstående då elen är som billigast. Och inte har jag lust heller att totalstyras av elpriserna.
Och signaturen till åren kommen skriver att jag läste upp det här åt frun och vi båda fick ett gott skratt, för det här skulle kunna vara lägen hos oss ifall vi hade spotpris på elen. För husfridens skull är det nog lugnast om vi fortsätter med ett fast elpris.
Det fasta elpriset räddade vårt äktenskap.
Ja. Ja, men det är ju det här med priser, elpriser. Alltså jag känner också folk som är väldigt noga med det här och nästan ser det som en sport.
Ja.
Att kunna maximera det. Och jag minns att det var väl då kriget i Ukraina började, den här invasionen, då gick ju elpriserna upp jättemycket. Och förståeligt så var det väldigt många som var bekymrade över det här och måste kolla efter. För att folks elräkningar sköt i höjden med flera hundra euro. Nu hade det ju dock stabiliserat sig lite, så att det är inte fullt lika dramatiskt. Men då, åtminstone på Ylevega Österbotten, så sa man varje morgon vad elpriset var per kilowattimme.
Precis.
På nyheterna.
Ja.
Och det här var lite samma som i början av pandemin då man pratade om hur många som har dött i corona.
Så exakt, var det, varje det var det man morgon. Gjorde varje morgon. Man kollade på de där kurvorna. Nu var vi nu då, oj nej.
Ja, och det här kanske lite fastna på något sätt.
Ja, och det kanske blir till och med lite en sån här trygg, eller liksom lite en trygghetsgrej, att man har koll över läget när man vet vad elpriset är nästa dag.
Mm. Det ger en känsla av trygghet i en kaotisk värld. Att man kan åtminstone kontrollera det.
Exakt. Och jag vill också säga att det är ju smart att följa med elpriserna. Absolut, att man kanske lite ser att har vi rutiner i vår vardag som blir onödigt dyra? Är det nödvändigt att vi alltid... Vi har så här slentrianbykar ju alltid den här tiden på dygnet. Kunde vi ändra den rutinen? När laddar vi vår elbil? Sådana här grejer. Det är klart att det är smart att se över alla utgifter och så här. Det är ju inte det. Men det är ju just de här som börjar kanske lite se det som ett spel som sen kan bli lite problematiska att leva med om man inte är inne på samma linje. Och en sån här som tycker att det här med elpriser är en kul liten sport är brevskrivaren en lite annorlunda von Anka 53 som har skrivit till oss så här. Signaturen Allt med måtta 38 ondgör sig över sin mans sparsamhet och tycker att det är som en passionerad hobby. Men hobbyer brukar ju vara dyra, så om din man nu har hittat en hobby som sparar pengar så är det ju alldeles fantastiskt. Jag får säga en poäng där. För honom handlar det säkert inte så mycket om pengarna utan mer om att lyckas spara så mycket som möjligt. Det är alltså ett slags spel. Jag gillar själv att försöka få ett lägre elpris än medeltalet och det är mera den tävlingen det handlar om än att det nu skulle spara så väldigt mycket pengar. Dessutom sysslar jag själv som en ytterst sparsam person med mycket annat som sparar pengar. Det är roligt att försöka konsumera så lite och så billigt som möjligt. Jag har svårt att tro att två personer med väldigt olika syn på ekonomi och konsumtion kan leva tillsammans. Det kan ju inte funka i längden. Varför i fälla fridens namn har man valt att leva ihop med en person som är slösaktig? Jag är så tillvida sparsam att jag kan cykla till en butik för att köpa någonting som är lite billigare än i en annan butik. Det ger mig större glädje att lyckas spara lite på det sättet än att tjäna en massa pengar. Är det irrationellt? Ja, kanske. Men å andra sidan är jag väldigt generös med min tid och hjälper gärna andra människor utan tanke på ekonomisk vinning. Det här är min guldkant, skriver en lite annorlunda von Anka 53.
Jag förstår det där. Jag brukar också uppleva en liten seger om jag hittar kaffe till halva priset.
Ja, och jag som dräller på loppisar i tid och otid. Om man hittar någonting till ett riktigt bra pris som man vet att det är värt mycket mera i själva verket. Så då har man ju gjort ett fynd och då blir man glad.
Ja, det känns nästan som att man får pengar då.
Det är lite sån här Emilie Lönneberga-logik. Åh, där förtjänar vi en krona. Vad ska vi göra med den?
Ja, precis. Jag har sparat, jag inte köpte den liksom till originalpris så har jag egentligen nu sparat 70 euro. Jag har fått 70 euro.
Precis. Vad ska jag hitta på med dem för roligt?
Ja. Ja, men det finns ju flera fina poänger i det här. Det är ju bra om hobbyn är att spara pengar. Jag tror att det är många som tänker att jag önskar att min partner skulle ha en liknande hobby som skulle spara pengar. Men jag förstår också det att det är irriterande om det går till överdrift och att det är det som övertar allting. Jag tror ju att mycket att det här handlar om känslor mer än vad det handlar om pengar. Att det handlar om att man får en känsla av att man lyckas med någonting. Att man lyckas maximera det på något sätt. Att haha, nu kan jag köra två maskiner tvätt här för priset av en.
Mm.
Att det är liksom en känsla av tillfredsställelse. Det kan jag absolut förstå.
Man håller på med det mest vardagliga men man får en liten belöning.
Ja, det kan jag förstå. Men samtidigt så förstår jag det inte alls. Eller jag har personligen inte tid eller möjlighet att välja riktigt när jag gör vad. Att då diskmaskinen är full så sätter jag på den oberoende vilken tid på dygnet det är.
Mm. Jag tror ju också att det i viss mån handlar om uppfostran. Om man har vuxit upp i ett hem där man måste vara sparsam eller man annars bara var väldigt sparsam och ekonomisk, då sitter det säkert i också fast man sen i ett senare livskede har en okej lön och inte nu behöver vara så där. Oj, oj, vi kan inte byka, klockan är bara si och så.
Absolut, det tror jag nog att det sitter i hemifrån. Jag kan ju också vara lite sådär dumsnål på vissa saker. Jag tror vi har pratat om det här i podden också, vet du, att jag kan stå och välja att ska jag nu ta den här dyrare tandborsten eller ska jag ta den här billigare? Ja. Och då kanske det handlar om några euro och du använder en tandborste kanske ett par månader innan du byter ut det.
Min dumsnålaste grej är när jag tänder stearinljus med tändstickor och så tycker jag att nej, att nu hann jag inte tända alla ljus med samma tändsticka, nu måste jag ta en ny. Vilket slöseri!
Ja, det kostar liksom några cent per ask.
Ja, exakt. Priset på en tändsticka, det är liksom noll.
Ja, men det där tror jag många av oss gör. Jag gör precis samma sak, att det känns lite som ett nederlag om man inte kan tända alla med en.
Ett misslyckande.
Ja. Men det handlar nog, tror jag, om ett personligt misslyckande mer än vad det handlar om pengar.
No, det gör jag. Det är nog kanske det som leder mig till ruinens brant, det här min överkonsumtion av tändstickor.
Ja, eller tänk om du skulle kosta på dig att köpa de där längre tändstickorna som är lite dyrare, men ja, som man kan tända flera ljus med utan att riskera brännskador.
Ja, kanske jag måste göra det då. Kanske
lyxa det till lösningen. Den i jul, tycker jag.
Ja, så jättelånga tändstickor.
Du ska få dig julklappa med mig, ska du få en ask med längre tändstickor.
De ska vara minst en meter. Här ska användas sparsamt. Nej, men ännu här gällande en lite annorlunda von Anka. Jag tycker också att många goda poäng här. Och så länge det funkar för en själv och så länge man har en partner som är av samma åsikt är det här ju alldeles utmärkt. Men jag tycker kanske inte riktigt vår första brevskrivare beskrev ett sådant upplägg, utan som jag förstod det, allt med Motta 38, vårt inspirationsbrev här, så är hon också en ganska ekonomisk person. Men nu känns det lite som att hennes man går och kyttar på henne, ja, och lite upplever henne som slösaktig. Fast hon också är en sån som gärna sparar och är ekonomisk av sig. Och då blir det en obalans i det där som blir lite tokig.
Ja, ja, för man känner sig påpassad i sitt eget hem. Klara 32 skriver så här: man måste ta upp till diskussion vad det här sparandet riktigt går ut på. Sparar man för gemensamma mål eller snålar den ena för egen vinning? Min erfarenhet är tyvärr att många män vill spara på sånt som de själva tycker är oviktigt för att de hellre vill köpa mera prylar. Lyx kan man spara in på, men vardagliga saker får kosta. Det tycker i alla fall jag. Att följa elpriser i appar och dyligt, så det är ju bra, men om vardagspusslet blir helt orimligt och tiden inte räcker till för de billigaste lösningarna, ja, men då får man väl se sig om efter andra områden där man kan spara istället. Om min partner hade förbjudit mig att tvätta på dagen på grund av elpriserna, då hade jag nog sagt att han får stiga upp på natten och byka så det blir billigt.
Here, here. Bra,
byka på natten då, gullegubben.
Ja, ja. Stig upp och byka. Varsågod. Billigt och bra.
Men, ja, men då kan det igen vara det att ja, men man kan inte byka på natten för varm disk, tvättmaskinen börjar läcka och så blir det vattenskada om du inte står och stirrar på den hela tiden.
Ja, bor man i höghus så är det inte speciellt trevligt att byka på natten heller. För nej. Det får ju en del oljud.
Ja, men det här är just det här att vad är det man sparar för och är det här liksom rätta stället att spara på? För jag kan också vara så där dumsnål just att jag sparar på en tandborste eller en tändsticka. Men sen kan jag vara så här, åh, fint snittblommor, jag tar en 20-euros bukett när jag står vid kassan.
Precis, ja. Man är ju inte logisk. Nä. I sitt pengatänk. Det är man ju inte.
Nej.
Och det är kanske helt okej till och med så länge man nu inte faktiskt har det väldigt knapert och måste fundera, överväga varje köp noga.
Mm, exakt. Jag tycker om det här följande brevet som kommer från en före detta elprisbesatt. Man kan tydligen tillfriskna också från, från det här.
Men det är just precis den här personen har gjort. SEB är det som skriver så här: jag har nyligen gått över till tidsbundet elpris just för att slippa stressen kring elpriset. Tidigare blev jag också nästan manisk och följde priset konstant. Det var en höjdpunkt på dagen då nästa dags elpris publicerades. I början kändes det lite roligt och spännande, men snart märkte jag att det tog alldeles för mycket av min tid och energi. Hemma sa jag nog aldrig någonting, men ändå kom frågan ofta: är det okej att tvätta nu? När kostnaden i slutändan bara en liten utgift för oss, men ändå börjar styra delar av vardagen, då insåg jag att det inte var värt det. Det finns så mycket annat som är viktigare att lägga sin energi på, som att ta hand om familjen, konstaterar SEB.
Mm. Att det viktigaste är att familjen har rena kläder, fast det kanske kostar lite mer då att köra den där tvättmaskinen.
Ja, men jag tycker det här är bra, för att det här är ju någonting som kan anpassas på väldigt mycket annat än elpriser också. Om man får dille på någonting. Det behöver ju liksom inte vara ett missbruk eller någonting så pass drastiskt. Men i alla fall att man inser att nu lägger jag ner helt för mycket tid på att, inte vet jag, spela mobilspel eller titta på reality eller göra grejer som slukar mycket av min tid, dumskrolla på min telefon. Då är det ju väldigt moget att man inser att nej, men det här måste jag nu bara sätta stopp för. Och det är ju det den här personen gjorde då. Märkte att jag går och funderar för mycket på elpriser. Hur löser jag det? Ja, vi skippar stressen och har fast elpris istället.
Exakt.
Ja. Så bra jobbat, säger jag.
Jag måste säga att det skulle irritera mig något otroligt om en annan vuxen skulle på något vis just kytta och på något vis kommentera allting vad jag gör. om jag gör det rätt eller fel.
Nej, det är obehagligt.
Ja. Mm. Vi ska kunna gå vidare här med följande brev som har kommit från signaturen Mörkred 45 som skriver att jag ska kunna skriva en bok om det här ämnet. För min man, han släcker lampor. Ingenstans får det lysa i onödan. Han kan säga att jag släckte just 3 lampor på övre våningen. Jag fattar inte varför man måste ha det mörkt då man är hemma. Högst 1 lampa får lysa åt gången i det rum som man råkar vistas. Jag sitter sällan stilla utan jag rör mig i huset nästan hela tiden och jag får fnatta av att det är mörkt. Dessutom så har jag förstått att de här nya energisparlamporna tar ytterst lite el. Kanske jag borde lägga 1 euro varje dag i en burk som jag sen ger till honom då elräkningen kommer. Jag har dessutom gått över till att duscha endast varannan dag för att jag ska få göra det utan att någon tar tid utanför. Men det här är sen en helt annan historia.
Voi mörkred 45. Jag undrar lite här igen att kan det vara så att den här partnern har vuxit upp i ett hem där man släckte lampor? På den tiden när glödlampor ändå var ganska dyra och måste bytas ut ganska ofta om de stod och brann.
Det måste ju vara någonting sådant, för det finns ingen rim och reson och ingen logik bakom ett sådant beteende.
Nej. Men man tycker liksom att nej, att det är haskat lampan står tänd i ett rum där vi inte vistas. Medan hon den här säger att men jag kanske går in dit om 1 minut.
Ja.
Och då är det bara bra om lampan är tänd.
Ja, alltså jag brukar inte ha någon paradbelysning på, men nu kommer jag alltid hem och då jag kommer hem efter 5 så är det redan mörkt.
Ja.
Så nu har jag ju på lampor i båda våningarna.
Ja, vi lever ju inte liksom i rökburten mera, var alla samlas kring elden på kvällen. Vi kan ha tända lampor också fast man har en stram budget.
Ja, men det där tycker jag nog, alltså nu måste du ju nog säga att den där gubben att det här går inte.
Ja.
Att nu får du helt enkelt sluta med det där.
Om han säger att jag släckte just 3 lampor på 2 våningen så säger jag att Hanna, men då går jag och tänder dem.
Ja, men säg att men sluta med det där nu. Alltså det här går inte. Att vi kan inte ha det mörkt hemma. Och dessutom då det är så mörkt ute så behöver man kanske ha på lite mer belysning hemma. För att nu inte helt uppleva att man lever hela sitt liv i en sluten säck.
Ja, precis. Här var en äldre lyssnare som skrev att det här har blivit ett stort problem hemma hos henne där det tydligen också var en minnessjukdom involverad. Och partnern släcker så mycket lampor att hon snubblar och faller och slår sig.
Ja.
Så det är ju inte där man vill hamna heller. Låt nu lamporna vara tända bara.
Ja.
Eller så får du börja gå omkring med en oljelampa som Florence Nightingale när du rör dig hemme demonstrativt som
ja.
En vålnad. Kanske jag förstår vinkeln.
Ja. Gå omkring i någon sån här lång morgonrock så det ser ut ju som ett spöke.
Så blir han skiträdd alltid när du smyger dig.
Och så har du den lampan under ditt ansikte så att du ser liksom extra skrämmande ut.
Jag sparar elektricitet.
Ja. Har vi haft slut på fotogenet, älskling?
Testa det!
Ja. Garbo skriver att kan hans beteende vara tvångsmässigt, månne? Att är det inte elen så kan det vara vad som helst som har samma förödande effekt på en relation. Ett tvångsmässigt, ångestrelaterat eller överdrivet kontrollbehov. Partnern får se upp så hon inte hamnar i ett så kallat medberoende. Starkt av henne att ifrågasätta det hela.
Jag tycker Garbo har en ganska bra poäng i det här. Att om man då som vår första brevskrivare, allt med måtta 38, beskriver ett läge där de tidigare har varit ganska överens gällande ekonomi och sen den här partnern börjar förändras och lite går och skuldbelägger henne när hon gör helt vardagliga saker och inte nu direkt slösar och sen också tycker att hon är slösaktig om hon föreslår att de ska hitta på någonting tillsammans som kostar lite mera. Jag menar, hålls det nu bara till att han har fått en hang-up på elpriserna så okej, det behöver inte vara så dramatiskt. Men det är nog en poäng i det här att när man börjar gå omkring och kontrollera sin partner så känns det inte riktigt sunt.
Ja, och sen att man inte har samma mål för vad man vill göra med de här gemensamma pengarna.
Och att bli sur för att den andra har tagit en dusch.
Ja, nej, men det kan man ju inte göra. Eller sen att jaha, ska du lyxa till det nu med att få till grannstan på loppis? Liksom. Att tänk på bensinpriserna, de är också dyra.
Ja, precis. Då börjar man ju faktiskt dämpa den andra och skamma den andra för konstiga saker. Och om det här fortskrider utan att man kan ta upp det i diskussion och säga att jag blir trött på det här när du håller på det här sättet. Att så här fattiga är vi inte. Jag kan faktiskt byka lite nu och vi skulle nog faktiskt ha råd att resa på en kryssning på sportlovet.
Mm.
att vi har ju pengar på konto. Han säger att du är nog en sån tramsa Klara som bara slänger pengar omkring dig.
Ja, men där är det också en fråga om livsstil. Att hur ett liv vill man leva? Att vi, många har kanske det att vissa kanske vill sätta just en guldkant på vardagen. Att man har någonting att se fram emot. Att är det sen just en sportlovskryssning eller någonting annat. Att man inte bara vill spara på hög utan man vill också liksom njuta av de där pengarna som man kanske lyckas spara ihop då.
En av frågorna vi ställde den här veckan var ju att kan man spara sönder en relation? Och här får vi ett brev av universitetsstuderande 23 som svarar att ja, det kan man minsann. I början av mina studier hade jag en pojkvän som jag bestämde mig för att flytta ihop med. Och då skulle vi ju dela ekonomi med hyra, mat, el och så vidare. Och det här skulle ske enligt hans prioriteringar eller inte alls. Han gillar min sann guldkant i vardagen med middagar ute på restaurang, hämtmat och dyra kläder. Det här trots att han alltså studerade och inte ens hade ett jobb vid sidan av. Det hade jag sporadiskt. Jag tyckte igen att det var viktigare att prioritera hemmalagad, billig mat, ingenting fancy och att spendera tid tillsammans på ett sätt som inte kostar speciellt mycket. Han kunde gladeligen sätta pengar på dyra kläder och gåvor, också till mig. Men om jag sen veckohandlade för 3 euro mer än beräknat, då blev han mitt i allt vansinnig. Det mest irriterande var nog ändå att han tyckte att hans särskilda behov, som att köpa dyr inre filé till middag, det skulle gå från den gemensamma kassan. Men jag var strängt förbjuden att använda gemensamma pengar till tamponger, p-piller eller liknande. Jag kan inte fatta att jag stod ut så länge som jag gjorde. Skriver universitetsstuderande 23.
Det kan inte jag fatta heller. Men då man är ung så måste man ju lära sig lite också. Och det där tycker jag är jättebra att man liksom fattar att men det här är inte för mig. Att vi tänker så olika. Att det här går inte. Dessutom är det väldigt orättvist. Och också ibland, jag skulle inte kanske kalla det här nu för ekonomiskt våld. Men att kontrollera den andra ekonomiskt så är ju också en form av överträdelse i en relation.
Jag känner lite igen det här, för vi hade också lite något sån här trevande upplägg i tiden när jag och min man, när vi flyttade ihop och inte ännu hade barn och båda studera. Så då hade vi det här systemet att vi handlar varannan, vi betalar varannan gång i matbutiken. Och det blev ju ett oändligt sånt att han var sådär att jaha, vad är det här för en deodorant? Ska den gå från den gemensamma kassan? Jag var såhär, men snälla vän, vi har inte fått studiestöd. Vi kan inte äta manchego-ost. Och så höll vi på det där sättet i S-market varje vecka. Tills vi sen insåg att men så här kan vi ju inte hålla på. Och så bestämde vi oss istället för att helt enkelt ha en del grejer som man, den som ville lyxa till det fick betala det själv. Och så hade vi inte något desto mer krackel kring den saken. Men det där var nog faktiskt ett problem som vi löste med en diskussion. Så det skulle jag inte behöva så hemskt mycket mer än det.
Nej. Och då det går att bara diskutera sig fram till en lösning så är det ju inget problem. Det är ju ett problem sen att om den ena vägrar att ge med sig, att då säger jag inte riktigt hur det skulle kunna funka i längden. Och det var ju några av er som skrev in också där att har man helt olika syn på det här med pengar och hur de används så är det svårt att få en relation att funka, för att pengar är en väldigt vanlig orsak till bråk.
Rimmoreson 60 år har skrivit ett ganska långt men väldigt tänkvärt brev som vi skulle kunna ta härnäst.
Jag har lärt mig att gilla läget när det gäller våra gemensamma utgifter. Jag har till exempel accepterat att vi måste gå lite längre för att min man vill parkera gratis eller så billigt som möjligt. Jag har accepterat att jag måste gå omkring i varma kläder hemma för att uppvärmningen inte får kosta. Jag har accepterat att saker i vårt hem inte fungerar för att min man inte vill betala för reparationerna. Jag har till och med erbjudit mig att själv betala för de här reparationerna, men då fick jag bara höra att jag skryter med mina pengar, att jag splashar. Mina egna pengar använder jag som jag vill. Jag ger en del till välgörenhet för jag tänker att om jag inte kan sprida glädje i mitt eget förhållande så kan jag kanske ge den åt andra, till exempel djur eller föreningar. Kultur är också viktigt för mig, så jag betalar gärna för kultur i olika former. Jag tror inte att en man som snålar inser hur sårande och förödande den här snålheten kan vara för ett förhållande. Att det inte är viktigt att vi har ett hem som fungerar eller att vi har det bra tillsammans. Att det inte är viktigt att partnern har det bra. Att det inte är viktigt att vi har det mysigt hemma eller på semestern. Nej, det viktigaste är att ett företag som ett parkeringsföretag eller en reparatör eller en hotellägare inte ska kunna sko sig på oss. Visst är det viktigt att man protesterar mot oskäliga priser i ett samhälle, men när protesten är viktigare än att man har det bra som par, då är någonting fel, tycker jag. Ibland tycker jag att någonting dör inom mig varje gång det blir dumsnålt. Skriver Rim och Reson, 60 år.
Rim och Reson, 60 år. Jag tycker du så fint sätter ord på hur det blir när det här går för långt, helt enkelt. Att din gubbe tycks ju vara en av de här som tycker att det ger en liten krydda i vardagen att känna att jag vann, mig lurar ingen. Jag parkerar min sanning här var det dyrt, för jag är smart och jag vet att där 300 meter bort kan man parkera gratis. Och han får säkert en liten kick av det här, men han tycks ha blivit helt blind för att det här påverkar dig också. I synnerhet med sån här att han tycker att du ska finna dig att grejer inte fungerar där hemma, eller att ni har så kallt att du måste gå omkring påpälsad när du är hemma. Och han inte ser dina behov och inte hör dina protester och säger att du splashar om du föreslår att men ska vi nu bara betala en reparatör så vi får det här fixat. Han är så inne i sin spariver att han har fått tunnelseende och helt missat att du är där också. Och så kan det inte fortsätta.
Nej, jag får så lejdon när jag läser det här. Och ja, jag tror det där nog behöver diskuteras och redas ut på något sätt. För jag tycker inte heller att det är rättvist att du måste ge avkall på så mycket saker. Att det är ju alltid som med det här att det blir så att det är den ena i förhållandet som bestämmer. Och då funkar det inte. Oberoende säger, vad det gäller.
Och du säger här att någonting dör inom dig varje gång han håller på så här. Förstår han riktigt det? Jag skulle råda dig nu att försök förklara det här för honom en gång för alla. Att hans beteende får dig att må riktigt, riktigt illa. Om han inte förstår det här eller drar sig undan, försök en gång till. Och lyssnar han inte då heller, ja då vet jag inte riktigt om han förtjänar dig.
Nej. Och sen en sån här sak, jag kan känna igen mig i det här med att vara lite dumsnål, just det där, att men jag parkerar borta bakom biblioteket så blir det gratis istället för att betala för parkering fast utanför restaurangen. Men nu i medelåldern så har jag insett att jag har råd att sätta bilen rakt utanför restaurangen, för det har locka håret och sminka mig, så vill jag inte gå i en snöstorm 500 meter bara för att få parkera gratis. Så att jag tänker att har jag råd att gå och äta på restaurang så har jag råd att betala för parkeringen.
Jo, vad är det han sparar till egentligen?
Ja. För
jag kan också förstå det där att om man skulle tänka att vet du vad, att nu försöker vi dra ner på våra matkostnader i vardagarna, så skulle vi kanske ha råd att gå ut och äta på din födelsedag. Det är jätteokej tycker jag. Men han sparar. Hon ska bara gilla läget och vardagen har blivit besvärlig för henne.
Ja, och han glädjelös.
Glädjelös, för han vill ju inte heller sätta pengar på att, eller ens göra det bekvämt, att men vi har det så bra ändå här i vårt hem, att allt funkar, vi har det varmt och skönt och vi har varandra. Han är ju inte där heller. Han sitter där och är nöjd och belåten över att inte parkeringsbolagen har kunnat lura honom.
Ja,
och sitter hon och fryser.
I sitt eget hem.
Ja, det är ju ditt hem också, måste jag säga. Rim och reson, 60 år. Vill du ha det varmt, har du lika stor makt över saken som han har?
Ja. Oj, oj. Jag blir riktigt ledsen när jag läser det där.
Jag hoppas Rim och resons man nu. Rim och reson till dig också.
Mm.
Ta hand om din gumma, för jag tycker att hon låter så uppgiven, så det kan hända att hon tassar iväg, skaffar sig en trevlig liten varm lägenhet där kranen funkar, tvättmaskinen funkar. Det är nära till alla kulturevenemang. Hon skaffar sig en egen liten billig bil som hon parkerar var fan som helst och så sitter du där.
Ja. Amen.
Den som spar, han har snart ingen gumma kvar.
Så är det.
Som ordspråket lyder.
Ja. Vi ska ta ännu två avslutande brev här innan vi avrundar för idag. A43 skriver så här. Jag har nyligen förlorat jobbet, så jag sparar in på mat, kläder och även el. Jag är singel och jag har inga barn, så jag brukade unna mig en fredagsbukett ibland och en ansiktskräm någon gång. Det här var guldkanter för mig, men det här sparar jag in på nu. Jag får budget över inkomster och utgifter. Jag sparar dock inte in på frisörbesök, för får jag en arbetsintervju så vill jag se representativ ut. Jag skulle aldrig inleda ett förhållande med en slösaktig person. Men dock så finns det inget värre än att gå på en kaffedejt med någon som sitter och gnäller på priset för kaffe fast jag har betalat för min egen kaffekopp. Så det är en balansgång det där. Personen behöver vara generös i någon form, men inte slösaktig. Presenter till nära och kära sparar jag inte in på. Jag vill ändå ge någonting smått fast ingen förutsätter att de ska få någonting. Jag ger också alltid till välgörande ändamål, dock i förhållande till inkomsterna. Skriva A43.
Jag tycker det här är ett bra exempel på ett fenomen som jag ofta lägger märke till. Jag har haft äldre släktingar som har haft ganska knaper pension och så här. Men samtidigt har varit de mest generösa människorna i min närhet. Att fast de skar ner på alla utgifter gällande sig själva så var de alltid väldigt noga med att men nu ska ju barnbarnet få presenter och nu ska vi ju ha något gott i kaffe och sånt här. Att väldigt generösa samtidigt som de var sparsamma. Mm. Men det är ju verkligen en balansgång det där att hitta rätt nivå.
Ja, och det där man måste göra det inom sin egen budget. Som den här personen också, att där står någon med bössan och sparar in för hungerdagen eller vad det nu sen kan vara. Så att okej, jag kanske inte har råd med en 20, men jag kan sätta 2 euro dit.
Mm.
Att man gör det enligt egen förmåga. Jag har också en känsla av att de som vet hur det är att inte ha pengar, de brukar oftast vara väldigt generösa då någon annan är i knipa.
Det där har jag också noterat, faktiskt.
Mm.
Mm. Ska vi ta veckans sista brev? Som kanske nu också skulle kunna vara veckans brev. Mm. För det ligger mycket klokt i det som Die with Zero skriver. Så här står det. Vi har ju alla mer eller mindre blivit hjärntvättade med hur viktigt det är att spara pengar, spara till pensionen och så vidare. Jag själv brukar vara en sån som försökte spara in för att få se en penningsumma växa på ett konto. Men sen läste jag en bok som började inspirera mig att njuta av livet i nuet och att använda mina pengar till det som ger mig mest glädje i livet. Och för mig är det upplevelser och resor med min familj. Så nu samlar jag istället på fina minnen som ger mig glädje långt efteråt nu när jag ännu är frisk och har energi och alla mina kära i livet. Till brevskrivaren, alltså den som skrev veckans inspirationsbrev, vill jag säga stå på dig och håll fast vid det okomplicerade sätt att leva som du skulle föredra. Jakten på pengar och framförallt kärlek till pengar kan bli väldigt osunt, vilket det verkar ha blivit för din partner. Er bästa tid är nu, så se till att du lever och låt dig inte begränsas av en person som antagligen behöver hjälp för att komma ur sitt penningbegär. Boka en resa åt dig nu. Du vet ingenting om morgondagen ändå.
Kloka ord där från Die with Zero. Jag håller med om det där. Jag tycker ju att pengar egentligen inte är värt någonting förrän man använder dem till någonting som gör en glad. Samtidigt så är jag också väldigt fast i min ekonomiska uppfostran om att man alltid ska se till att ha lite extra pengar på konto. Det tror jag att det är klokt. Men jag tycker inte heller att man behöver spara på hög bara för att man tänker att men sen då vi blir pensionerade så då ska vi köpa en liten lägenhetsaktie i Fuengirola. Och du kanske har 20 år kvar till pensionen. Du kanske inte ens lever någon mer när du blir pensionerad. Att jag tror inte heller liksom att det är någon vits med det. Jag hörde också mina föräldrar berätta att de hade varit på resa någonstans och träffat ett bekant par och då hade de skrattat. Ja, här är vi ute och reser upp barnens arv. Och jag tyckte att det var härligt. Gör det!
Jag ser nog hellre att mina föräldrar gör något roligt. Och har något kul och upplever saker och har det bra än att tänka att där rökt en tusing av pengarna som rättmättigt är mina en vacker dag.
Ja.
Hur ska man tänka det, herregud?
Nej, precis. Jag brukar också säga att mina föräldrar, men res så länge man kan och orkar och har möjlighet så använd dina pengarna. För jag tycker inte heller liksom, vad ska åldrande föräldrar tänka på att vi ska spara pengar åt mitt medelålders barn eller kanske till och med pensionärsbarn ifall man har lyckan att leva så pass länge.
Ja, spara för trygghet, det tycker jag ju är smart.
Ja.
Just att man har en buffert och man vet att om någonting går på tok så har jag lite pengar på ett sparkonto här eller vad man nu har det i några fonder eller vad man nu har haft möjlighet att lägga undan. Det är ju helt smart. Men vad är det man sparar till sen i det långa loppet? Nu kommer här nästa ordspråk. Svepeduken har inga fickor.
Ja. Ha, 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 ha. Nej, det har den väl inte. Jag har inte kollat, men jag litar på dig vad du säger.
Nej, om man inte typ Tutankhamon, han hade med sig alla sina cash money i graven. Men det brukar ju inte de flesta av oss ha.
Nej, så är det. Ja, men måtta med allt. Jag måste säga att nu alla ni som har skrivit in och sagt att ni lever med en partner som är så där dumsnål och sparar på saker som egentligen inte har så jättestor skillnad. Jag tror att det är bra, kanske bra att sätta sig ner och konkret tänka ut att vad är det som kostar här? Att om vi tittar på elräkningen som kanske kommer med 3 månaders mellanrum. Vad kostar vår el egentligen? Och så kanske man märker att vår bruksel, till exempel det här med att släcka lampor och sånt. Det var ju kunna vara... Jag vet inte ens vad det kostar, men det kostar inte så jättemycket. Kanske några 10 år eller
nu
så.
Nu har vi suttit här i mörkret och frusit i 3 månader och vi har sparat in 25 euro.
Ja.
Wow!
Exakt. Att då kanske man kan titta på något annat istället. Att kanske vi kan köpa, istället då för att jag ska gå och köpa den där inre filén, så kanske jag kan köpa kassler. Vet du, eller något annat sånt här. Att titta på andra ställen där du verkligen kan spara in en summa ifall det är så att du behöver det. Och kom ihåg nu alla ni som är sparsamma och tänker att nej, men jag gör ju bara det här för familjen för att vi ska kunna ha lite pengar. Ja, men vilket är priset för det då?
Prata om pengar och alla måste vara villiga att kompromissa, tänker jag, efter att ha läst veckans brev. Kloka brev och många synvinklar. Än en gång, tusen tack till alla er som hörde av er.
Vi hörs igen om en vecka. Gå in på Yle-appen och på arenan och favoritmarkera Norren av Frans så får du alltid ett litet tips sen då någonting nytt från oss har kommit ut.
Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej, hej.